Som ni kanske vet så är församlingsledningen med i ett projekt som EFK har som heter Växande församlingar. Där vi träffas ibland och träffar andra församlingar, får lite inspiration och så. Och en modell som vi har fått presenterat för oss handlar ju om att våra församlingar har mötesplatser, vi har växtplatser, vi har missionsplatser och medarbetarplatser. Men huvudsyftet med allt vi har, det skrev man i mitten på den här figuren. Och det är allt för att ära Gud och föra människor till Kristus. Och då tänkte vi som församlingsledning, ja men det är väl bra att ha som tema egentligen. Att ära Gud och föra människor till Kristus. Men då var det någon som invände så här och sa, kan vi göra det om vi tvivlar? Därav har den första delen av det här året ägnats åt det temat tro och tvivel. Jag drog igång det temat i januari och då stannade vi inför några av Saltarens salmer. Och då kom jag fram till att tro och tvivel inte alltid behöver vara motsatser. Motsatsen till tro, det är otro. En slags medveten viljehandling att stänga dörren för Gud. Att kämpa med tvivel, det är någonting annat. Det är en del av livsvillkoren i den här världen. Och när vi gör det så ska vi komma ihåg att vi har Gud på vår sida. På korset visar Jesus att inte ens när vi känner oss övergivna av Gud är vi ensamma. Han har varit också där. Mikael Hallenius har skrivit en bok som heter Ett dubbelt svek och där skriver han så här. Det är möjligt att tro att Gud är god också när vägen är skymd eller livsdrömmar slås i spillror. Den som bevarar tron genom prövningar och besvikelser får upptäcka att den förnyas och fördjupas, vidgas och öppnas. Det finns ju också olika orsaker till tvivel. Det finns olika grader av tvivel. Man kan tvivla på att Gud finns. Man kan tvivla på att Gud är god. Eller på att han bryr sig om just mig. Och det var ungefär den sistnämnda sortens tvivel som Kristina Håkansson tog upp i sin predikan i slutet på januari. Jag gick vidare med att tala om tvivel på sig själv. Utifrån ett par bibliska exempel och hur det kan övervinnas. I mars så talade Leila Höglind om Johannes döparen och det tvivel som han kände i fängelset. Och i söndags hade vi ekumenisk gudstjänst i Axberg. Då talade Kristina Huss, om jag inte minns fel, om den kämpande tron. Så visst har det funnits en röd tråd här, det kan man säga, under de senaste månaderna. Och tre av de här predikningarna, om ni har missat dem, kan man hitta på hemsidan, har jag sett. Lyssna på predikan kan man söka på då. Och nu har jag gjort ett försök till sammanfattning mycket snabbt. Knutit ihop säcken lite grann och då är det dags att gå vidare. Och tala om att dela tron. Och den rubrik som jag valde idag är ett misslyckat vittne. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig Herre för alla oss som är samlade här idag. Vi ber Herre att du ska öppna ditt ord, tala till oss, fyll oss Herre med din livgivande kraft. I Jesu namn. Amen. Jag talade om det här hemma, att predikotemat på söndag det är ett misslyckat vittne. Det var ingen som kunde lista ut vilken bibelfigur jag tänkte på eller bibeltext. Men nu kommer svaret. Johannes 4 ska vi läsa tillsammans. Ganska många verser. Johannes 4, 4-30, 39-42. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att äta, dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Och så hoppar vi till den 39:e versen. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade, han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Det är en så pass känd text så att jag försökte i det längsta att komma på något annat att tala om. Men när någonting kommer tillbaka hela tiden då känner jag att till slut måste jag kapitulera. Vi var på en predikantdag eller förkunnardag i Linköping i tisdags. Och de talade om helt andra saker där men jag kände under den dagen att det malde på med den samariska kvinnan. Så därför är vi kvar där ändå. Den här historien slutar ju ganska lyckligt. Man skulle nästan kunna tala om att det blev väckelse i Samarien. Men utgångsläget är väldigt dåligt. Den här kvinnan är så fel som hon kan bli. 1. Hon är samariska. Och evangelistens inskjutna kommentar här är ganska talande. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. 2. Hon är kvinna. Lärjungarna blir förvånade över att Jesus talade med en kvinna. En from jude skulle undvika alla kontakter med främmande kvinnor. De skulle inte utsätta sig för onödiga frestelser. 3. Hon levde ett omoraliskt liv. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Att hon smög till brunnen mitt på dagen kan hänga ihop med det, eftersom ingen annan ville beblanda sig med henne. Tre graverande saker som i människors ögon helt klart diskvalificerade henne från all form av tjänst för Gud. Och ändå så läser vi om, trots det här att vi skulle kunna beskriva henne som misslyckad, så får hon vara ett vittne för Gud. Men jag tänkte jag skulle fokusera idag på de här tre sakerna som jag nämnde. De här tre felen i hennes liv. Den första var samarier. Hon var samarier. Men att hon var av fel etnisk härkomst, så att säga, det verkade inte vara något problem för Jesus. Hela den här texten som jag läste började med i kapitel 4, vers 4 så här. Han måste ta vägen genom Samarien. Det är en ganska intressant formulering, för det måste han inte alls nämligen. Det finns andra vägar. Men Guds kärlek tvingade honom att ta just den här vägen till just den här kvinnan vid just den här brunnen. Hon blir ju själv förvånad över hur han som är jude kan be henne om vatten. Men även samarierna behövde få del av evangeliet. Men det här på något sätt är någonting som lever kvar. Att vara av annan etnisk härkomst, det betraktar ju vi väldigt många gånger fortfarande som ett stort problem mest i samhället. Vi säger så här att ja, men det är så svårt för de här människorna som kommer från andra kulturer att lära sig svenska värderingar och så vidare. Och visst kan det ligga en del i det. Integration är ju inte lätt. Men tänk om det inte alltid är vi som vet bäst. Det var ju något år sedan här som det var mycket tal om svenska värderingar. Och jag skrev då en ironisk insändare i Nerikes Allehanda. Jag ska läsa lite ur den. Det är väl höjden av självupptagenhet kanske att citera sig själv. Men jag gör det ändå. I Sverige, alltså, några saker att tänka på för en asylsökande heter den. I Sverige sköter var och en sitt eget. Och vi är inte bundna av några familjeband. Vi samlas inte kring lägerelden. Det är förresten förbjudet att elda på grund av torkan. Ja, var det förra året? Ja. Här har vi en tv i varje rum så att vi ska slippa träffa varandra. Vi är det mobiltätaste landet i världen och behöver aldrig lyfta blicken från vår egen navel. I Sverige pratar man inte med någon som man inte känner. Vi skrattar inte högt och okontrollerat. Här gäller svenska värderingar. I Sverige tror vi inte på Gud utan på vetenskapen och mammon. På söndagarna går vi inte till kyrkan utan till köpcentret. Affärerna håller alltid öppet så att alla ska hinna köpa ihjäl sig. Vi lägger systematiskt ner landsbygden eftersom den ligger så långt borta. Vi firar helgen med att ta oss ett järn för det är vi värda efter allt vårt slit, förutom de 5 veckor vi har semester. Vi äter sill 3 gånger om året för att slippa en massa nya smaker. I Sverige löser vi inte konflikter med våld utan tiger ihjäl dem. Här står vi snällt i kö och det är precis vad du gör nu. Lite ur den här artikeln. Poängen med det jag skrev, det är inte att allt är så dåligt i Sverige. Men kanske att vi också har en del att lära av andra. Men etnicitet är ju en sån där sak som vi använder för att begränsa varann. Och de här orden, judarna vill inte ha något med samarierna att göra, det känner vi ju igen, fast i många andra tappningar genom historien. Det är väldigt fortfarande mycket aktuellt. Men Jesus, genom att komma fram till den här kvinnan, så visar han på att han är en gränsöverskridare. Och Paulus skriver de här bekanta orden i Galaterbrevet 3:28. Nu är ingen längre jude eller grek. Och så tar jag några andra exempel och avslutar. Alla är ni ett i Kristus. Hennes andra problem, det var att hon var kvinna. Visst var det förra söndagen det var internationella kvinnodagen? Ja, för mig det. Ja. Och ibland så kan jag känna att det här är lite känsligt. Den som ger för många exempel på kvinnors utsatthet i världen kan få höra, ja men nu har väl feminismen ändå gått för långt. Jag vet inte om ni har hört det någon gång. Men den som istället lyfter fram att vi har kommit ganska långt på jämställdhetens område i Sverige kan istället bli anklagad för att inte ta det systematiska förtrycket av kvinnan på tillräckligt stort allvar. Så att hur man än vänder sig så har man rumpan bak, brukar man säga. Men en sak kan vi vara överens om, och det är att genom århundradena så har det varit rätt så motigt för många kvinnor. Inte minst när det gäller att bli accepterade som budbärare av evangeliet. Om de inte ville vara söndagsskollärare bara, alltså. När Örebromissionens grundare John Ångman ville sända ut kvinnliga evangelister en gång, då var det väldigt kontroversiellt. Och de kallades också lite föraktfullt, som en del av er vet, för Ångmans flickor. Sen måste vi också erkänna att bibeltexterna i den här frågan är lite mångtydiga. Å ena sidan så utvalde Jesus bara manliga apostlar. Men å andra sidan så var det kvinnor som var först och vittnade om hans uppståndelse. Kvinnor som inte ens var vittnesgilla. Kvinnan tige i församlingen. För en del så är det det mest kända Paulus-citatet. Och då vet de inte att Paulus i samma brev faktiskt ger instruktioner för hur kvinnor ska uppträda när de profeterar. Alltså frambär ett budskap från Gud. Och den enda rimliga slutsatsen av det är ju att den här uppmaningen kan inte vara allmängiltig för alla tider och i alla sammanhang, eftersom det inte ens var det inom ramen för själva brevet. Mer hinner jag inte utreda på det nu, men jag kan rekommendera Mikael Telbes kapitel om det här ämnet i hans senaste bok, Paulus mot väggen. Läs det. Men utan vidare så kan vi konstatera att också på det här området så är Jesus en gränsöverskridare när han inleder samtalet med henne. Galaterbrevet 3 och 28 igen. Nu är ingen, vi hoppar, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Det tredje problemet kan man säga att Jesus behandlar på ett lite annorlunda sätt. Nu har hon börjat öppna sig. Hon har sagt, Herre, ge mig det vattnet. Och vi kan tänka så här, öppet mål. Äntligen en människa som är intresserad av budskapet. Då skulle vi kanske ha gjort det lite lätt för henne att ta emot. Men istället för att peta in bollen i det tillspillogivna målet, för att ta en idrottsmetafor, så börjar Jesus tala om hennes privatliv. Ja, till och med det allra mest intima. 4 och 16. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talade du sanning. När vi som är liksom präglade av det moderna samhällets, vad ska man kalla det för, individualism och liberalism och så vidare, då kanske vi studsar till lite när vi läser det här. Det där är väl hennes ensak. Varför ska han lägga sig i hennes privatliv? Hur kärleksfullt är det? Men tänk om Jesus säger de här orden just av kärlek. Att han inte enbart betraktar henne som ett offer, utan också som en ansvarig människa. Att han är intresserad av att hon ska bli fri. Det som är väldigt intressant tycker jag, det är att hon inte blir det minsta arg. Jag tror inte vi ska gå omkring och säga till folk hur som helst alla möjliga saker så här, va? Men i det här fallet så blir hon inte det minsta arg eller kränkt eller vad vi kallar det för. När hon vittnar sen om mötet med Jesus, då säger hon inte så här: jag mötte en man som accepterade mig precis som den jag är. Det skulle vara ett tidstypiskt budskap, eller hur? Nej, hon säger, kapitel 4, vers 29. Kom så får ni se en man som sagt mig allt som jag har gjort. Det var liksom poängen. Det var det som gick på djupet i hennes liv. Kan han vara Messias? Han som visste de där sakerna om mig. Fast han egentligen inte kunde veta det. Det är som att hon verkar vara glad över att han har tagit fram det här ur hennes innersta rum med ett enda profetiskt ord. Det verkar ha tyngt henne. Men nu har han lättat den bördan. Och så verkar det bli viktigare för henne att berätta om Jesus än det hon kommit dit för. Plötsligt är hon borta, men vattenkrukan står kvar. Glömde hon den? Eller vad hände? Hon var med om någonting i sitt liv som gjorde att det som tidigare var det viktigaste, det åkte ner på listan. Den här misslyckade människan blir ett vittne för Gud. Och många samarier kommer till tro. Hon hade verkligen inte gjort allt rätt i sitt liv, men det var inget hinder för Gud. Han använder vem han vill. När hon släpper prestigen, då blir hon använd bara genom att berätta vad hon har varit med om. Handlar inte om hennes exceptionella förmåga på något sätt. Hon pekar på Jesus. Och på så sätt är hon inte alls ett misslyckat vittne. Jag tror jag får revidera den rubriken. Det bästa vittnet pekar på Jesus. Det är det som är vårt uppdrag. Summering. Jag tog upp den här samariska kvinnan, och den här gången gjorde jag det utifrån tre prickar i hennes belastningsregister, eller vad man ska säga. Och om det förvandlande mötet med Jesus. Att hon var samarier, att hon var kvinna, det var inget hinder för Jesus. Men när det gäller synden i hennes liv så slätade han inte över den. Det profetiska ordet, det är mycket möjligt att det gjorde ont. Det är mycket möjligt att det sved, men det ledde till befrielse. Syndernas förlåtelse, det är någonting som alla av oss behöver. Även om vi kanske till det yttre lever ett lite mer ordnat liv än den här kvinnan. Så låt oss inte tappa bort det så centrala och så befriande i den kristna tron. Han kan rena vårt inre. Han kan hela, han kan upprätta. Som Bo Zetterlind diktar: Guds källa har vatten till fyllest, en gåva av strömmande liv. Den äger vad alla behöver. Det räcker för dig och för mig. Guds källa oss renar från synden. Dess vatten uppståndelse ger. Av strömmarna blommar det torra. Det räcker för alla som ber. Det är evangeliet om Jesus. Som också vi får vara med och vittna om. Oavsett hur stark eller svag vår tro är. Amen. Vi sjunger en sång och sen ska vi be.